läser ifrån första Johannes brevets andra kapitel. Stå gärna kvar i respekt för Guds ord. Du kan följa med på skärmen också. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Mina älskade, detta skriver jag till er är inte ett nytt bud utan ett gammalt bud som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det förverkligas i honom och i er eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och jag har skrivit till er unga, ni är starka och Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. För allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de blivit kvar hos oss, men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni har hört från början förblir i er kommer också ni förbli i Sonen och Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss. Det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på de som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli nu i honom så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Amen. Varsågod och sitt ner.
Yes. Vi är alltså inne i del 2 i våran serie utifrån Johannesbrevet. Vi brukar göra så ibland, att vi tar en bibelbok som en serie och går igenom text lite mer. Vi tycker att det är viktigt, för vi säger som kyrka att vi tror på Bibeln som helhet. Vi tror att Bibeln är Guds ord, och då ibland så behöver man ju adressera de där sakerna som blir lite knöliga också. Nu har ni precis hört hela kapitlet läsas för er. Och med sina 29 versar så är det ungefär 3 gånger så långt som den text som Jörgen utgick från förra veckan. Jag har ju inte tänkt att predika 3 gånger så länge idag. Så jag hoppas att du förstår redan från början att det där med djupdykning som Niklas pratade lite om här i början, det hinner vi ju typ med, ish, lite. Alltså, någonstans är det ju så där, det är inte ett heltäckande bibelstudium vi får till på ett helt kapitel. Men jag ska göra mitt bästa för att försöka liksom adressera texten, försöka täcka in den stora bilden och göra några nedslag. För det är så att jag har ju grävt en del i det här kapitlet ändå de senaste veckorna. Och sitter du nu här och tänker, jag reagerade på en sak där och det pratade hon inte om idag. Känn dig fullt fri att komma efteråt och säga, du pratar inte om det här men jag har den här frågan. Så kan vi tänka lite tillsammans, för det är jätteroligt. Brevet är skrivet av Johannes, Jesu lärjunge. Han var ett ögonvittne till när Jesus gick omkring på jorden. Han är författare till Johannes evangeliet som finns i början av Nya testamentet också, som skildrar liksom Jesu liv. Han har skrivit 3 brev, och det här är alltså det första av de här 3. När han skriver det här brevet så befinner han sig troligtvis 80 år gammal i Efesos, i nuvarande Turkiet. Han var förmodligen den enda aposteln som fortfarande var i livet. Och vad vi kan förstå utifrån hans texter, så trycket var stort på kyrkan. Många kristna levde under ett tryck att plocka in tankar och ideologier från andra saker som liksom rörde sig i samhället. Det finns en kristen författare, eller fanns kanske man får säga, han levde större delen av sitt liv under förra århundradet, som heter John Stott. Och han har sagt så här om Johannesbreven. Det kommer upp ett citat där. Det har alltid slagit mig att Johannes 3 brev är utomordentligt relevanta för den nuvarande situationen i världen och kyrkan. Och jag kan inte annat än hålla med. Även om den här mannen dog för 10 år sedan och på något sätt levde i en kyrklig tradition som lite innan jag ens fanns, så kan jag inte annat än hålla med. När jag sitter och vaskar i de här texterna, studerar och gräver, så måste jag ju få erkänna att jag snubblar på en del ord och formuleringar. Ibland undrar man ju varför han inte skrev på ren svenska, och sen får man tänka att han var inte svensk och så levde han i en annan tid och man hade ett annat språkbruk. Men alltså, en del formuleringar och upprepningar och ordvrängerier, ja, där kan jag snubbla. Men när jag börjar liksom vaska fram ärendet i texten, då känns det högaktuellt. Förra veckan utgick Jörgen ifrån det första kapitlet. Han målade bilden av det självupplevda som Johannes skriver utifrån. Han var med. Han såg, han fick liksom vara där på plats, dammet yrde runt fötterna och han fick hålla i bröden som bröts när det var mat under på ingång. Han såg, och nu vill han slå fast än en gång Jesu särställning. Jesus är inte vem som helst, han är Gud själv. Vi fick höra att Gud är ljus, han är god, han är pålitlig. Och det är när du och jag vågar se Gud som alltigenom god, som vi också vågar lita på honom med det som skaver i våra liv. Du vet, din gudsbild är oerhört relevant för om du vågar lita på Gud med ditt liv. Och i de avslutande raderna i kapitel 1, där han skriver om Gud som är ljus, så tar ju sen kapitel 2 vidare. Där han börjar att prata om vandringen i det ljuset. Och här vänder han och vrider på orden en hel del i de första liksom 14 verserna typ. Han pratar om hur det syns på livet att man vandrar i Guds ljus. Och det är som att han börjar kapitlet med att förklara själva vandringen med ljuset. I vers 1 så skriver han så här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Det finns en översättning som heter The Message som har förenklat språket ytterligare. Och där står det: kära barn, jag skriver detta för att visa er vägen bort från synden. Bibeln säger att det finns en väg bort ifrån mörker, en vandring i Guds ljus. Bibeln utmanar dig och mig att ta emot, att präglas av det ljuset, att vandra i den kärlek som Gud vill ge till varje människa och att ge den förlåtelsen och den kärleken vidare. Kontrasterna är många när Johannes skriver. Han pratar om mörker och ljus, han pratar om nya och gamla bud, han pratar om att älska Gud och att älska världen, han pratar om Kristus och antikrist, sant och falskt. Och vidare i brevet så fortsätter det med ännu fler kontraster. Och när Jesus skickar ut sina 12 lärjungar att sprida evangelium så säger han till dem så här: ge som gåva det du fått som gåva. Alltså det där som ibland kan verka som mörker eller ljus, och så tänker man, är livet så svartvitt liksom? Men det är ändå en kontrast att förhålla sig till. Du vet, Jesus säger: ge som gåva det du fått som gåva. Jag vill ge dig av mitt ljus så att du kan få ge det vidare. Och vi märker av det här fokus på vandring än mer när Johannes kliver in i några rader där han adresserar barnet och ungdomen och fäderna. Och så tänker man så här, är det någon sorts åldersindelning han gör nu? Kanske snarare att han pratar om att, du vet, det finns en vandring, det finns en tillväxt i tro. Du vet, det finns en tid av att vara ny i tro. Den dagen du säger, Jesus, jag vill leva mitt liv med dig. Ja, då kanske du inte vet så mycket och du behöver inte det heller. Men längs vandringen med Gud så kommer en andlig mognad. Det kommer en dag då du är tänkt att bli en andlig far eller en andlig mor. Det är liksom en vandring som inte är tänkt att den ska ta slut liksom. Så någonstans det första delen, mycket om vandringen i ljuset, en hel del av det. Och sen kommer vi till ett ganska intressant stycke som handlar om konflikten med världen. I vers 15 står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Hoppsan. Eller du kanske inte har ett problem med det här. Alltså, det här är ju en sån där vers då man kan tänka så här: vad försöker Karn säga egentligen? Kan jag inte älska någonting som finns i världen, och jag kan inte älska världen, och ska vi bara strunta i klimatet, och ska jag inte älska mina barn, och nu blir det lite jobbigt, eller? Men jag tror att det finns anledning att klargöra att Johannes har ju skrivit lite andra texter också. Till exempel så är ju han den som har skrivit de där fantastiska raderna i Johannes 3:16. Där det står: ty så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. Så Gud älskar ju världen. Vi ser i skapelsen hur Gud tittar på allting och säger: det här är gott. Alltså någonstans så finns det en skönhet i världen. Det finns en kärlek till världen som helt uppenbart är helt okej. Jag tror inte att Johannes säger så här: strunta i klimatförändringarna och i allting du ser runt omkring dig. Det är bara Gud som gäller. Jag tror snarare att det handlar om de världsliga tingens plats i våra liv. Du och jag, vi har drivkrafter som är jättegoda. Drivkrafter som kan hjälpa oss men som också kan missbrukas. Och problemet är ju inte att vi längtar efter saker eller att vi ens har drivkrafter. Problemet blir när skapelsen tar Guds plats i våra liv. När vi börjar tillbe skapelsen istället för skaparen. Och i översättningen The Message så har, alltså jag tycker de här raderna som skrivs, vers 15-17, de är helt fantastiskt formulerade i den översättningen. Så jag vill läsa dem tillsammans med dig så att du bara på något sätt får uppleva lite den bilden av det. Det står så här: kärleken till världen tränger undan kärleken till fadern. Så gott som inget av det som florerar i världen, att vilja bestämma allt själv, att vilja ha allt för egen del, att vilja verka viktig, har något med fadern att göra. Det bara skiljer er från honom. Världen och allt den vill ha och göra och få är på utgång. Men den som gör det som Gud vill är på väg mot evigheten. Att låta Gud få rätt plats, att låta Gud bli herre och mästare, det handlar om att inse att det inte är min känsla eller min uppfattning om tillvaron som dikterar ramen för vad som är sant. Bibeln säger att det ytterst sett är någon annan som håller tillvaron i sina händer, som har skapat allt. Han säger någonting om ditt liv. Förra veckan fick du höra Jörgen prata om att gudsbilden avgör om du vågar lita på Gud med det som skaver och gör ont. Samma sak gäller när vi börjar fundera på sanningen om tillvaron. Min gudsbild är ganska avgörande för om jag vågar lita på att det Gud säger om tillvaron, det handlar om att han faktiskt vill mitt bästa. Du vet, när jag säger till Gud så här: ske din vilja i mitt liv, då är det betydligt lättare om jag tänker att hans vilja kommer leda mig till en bättre plats än om jag säger jag vill bestämma själv. För anledningen till att vi på något sätt försöker hålla i och tänker att det är bättre att bestämma själv, det är för att vi luras och tror att livet blir bättre om jag får bestämma själv. Men så säger Bibeln så här: Gud är god. Han älskar dig. Han vill dig väl. Då blir själva tanken med att säga, du vet, Gud, ske din vilja i mitt liv, en helt annan grej. Om du har lyssnat till mig innan så kanske du har hört mig säga att tron är inte ett åsiktspaket som du ska köpa, ställa i hyllan bland dina andra värderingar. Och jag säger det igen idag, för det är sant. Du vet, Gud kallar inte dig att liksom på något sätt köpa ett åsiktspaket. Han kallar inte dig att leva ett annorlunda liv för att det är dina åsikter som i sig är det viktiga. Gud kallar dig till ett annorlunda liv för att mötet med Jesus vänder upp och ner på allt. För att Gud är god, för att han är ljus, för att han vill dig väl. Därför kallar han dig till ett annorlunda liv. För att han vill ditt bästa. Vet, Johannes skriver att världen och allt den vill ha och göra och få är på utgång. Sanningen om tillvaron finns i mötet med Jesus. Där kan du bli förlåten. Där kan du finna en sann identitet. Där kan du få hitta mening. Frihet är inte att du ska uppfinna din egen tro och skapa din egen sanning. Frihet är att bli funnen i Gud. Och sen kommer vi till det sista stycket i vårt kapitel, som handlar om det som förvillar. Hela styckets kärna skulle jag vilja påstå att Johannes adresserar i vers 26 när han skriver: detta Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Alltså brevet har ett ärende att försöka hjälpa den som är troende att bemöta trycket utifrån. I samhället här, redan när Johannes levde, så florerade ideologier och tankar som man försökte liksom trycka in i kyrkan. Att få de troende att ändra hur de levde och hur de tänkte, för samhället har ju kommit längre. Den har du aldrig hört, eller hur? Alltså det är ju inget nytt. Och det kanske inte med nödvändighet är precis samma tankar som idag känns som en nyhet i vårt samhälle som kyrkan borde köpa med hull och hår. Men du vet, den vind som blåser i samhället har alltid blåst och kommer alltid att blåsa som ett tryck emot kyrkan. Det är ju inte ovanligt att folk säger, ja men borde inte kyrkan ha kommit längre? Alltså samhället har ju kommit så långt. Som om samhällets liksom svängningar skulle kunna påverka Gud. Det är ingen nyhet att samhället lägger ett tryck på Guds församling. Det var inte en nyhet för 2000 år sedan. Det är inte en nyhet. Att stå fast vid det Gud har sagt kommer alltid att kräva lite ryggrad ifrån Guds folk. Jag har blivit ifrågasatt. Folk har sagt så här, men Pernilla, vilken sten bor du under och hur länge har du bott under den? När jag har stått upp för Bibelns värderingar. Det är som att jag liksom inte är tillåten i vårt samhälle idag. För jag tänker någonting annat. Men sanningen är att samhället alltid har svängt. Det kommer förmodligen alltid fortsätta svänga. Det är som en pendel som aldrig riktigt är i balans. Och idag ser vi en hel generation växa upp i en tid där allt kan och ska väljas. Det låter som en fin frihet när samhället försöker sälja det till oss. Men vet, människor har aldrig varit mer vilsna. Det är upp till dig att skapa din egen sanning. Det är upp till dig att skapa din egen lycka. Det är upp till dig att välja din egen identitet, att skapa din karriär. Det finns inga gränser, det finns inga ramar, det finns inga normer. Det finns ingenting att stå på. Det är inte konstigt att människor idag mår dåligt. Jag tror på en levande Gud. Jag tror på en skapare som är och var och som kommer. Jag tror på en Gud som är evig, som beskriver sig själv som jag är. Han förändras inte, han är stabil, han står fast. Det han har sagt, det gäller. Och trycket utifrån kan ibland bli stort. Men jag tror på riktigt att det stabila i Gud är det som ger människor frihet på allvar. Jag tror inte frihet är att rycka undan mattan och ge människor ingenting att stå på. Jag tror att det finns någonting av att få vila tryggt i Guds händer. Det kan du få uppleva. Det är vad Bibeln lovar dig. Det sista stycket har i min bibel den fina överskriften Antikrist och antikristerna. Alltså, vem är det egentligen, kan man ju börja fundera på. Det säger faktiskt Johannes själv. Han förklarar vem det är. I vers 22 står det, vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Ibland tänker jag att vi blåser upp det där ordet, att det låter lite hemskt och det låter lite stort. Men du vet, antikrist och antikrister används 5 gånger i hela Nya testamentet. 4 gånger i det här brevet, 1 gång till i andra Johannesbrevet. Det är alltså ett Johannesuttryck som pekar på en människa som har valt att sätta någonting annat där Jesus egentligen skulle vara. Och när kapitel 2 avrundas så görs det med orden om att bli kvar i Kristus. Jesus är vad du och jag behöver. Det finns en vandring i Guds ljus trots världen som trycker på. Jag bara älskar hur Johannes i början av kapitlet säger att det finns en väg bort ifrån synd. Och så lägger han till, men om någon syndar, om någon faller, om det skiter sig, då har vi någon som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus. Det är som att han fattar, du vet, livet det är inte spikrakt. Ibland så går det åt skogen, men du vet vad, Jesus, han är på din sida. Jesus, det är någon att lita på. Och mitt i alla tankar om att vandra i ljuset, om världen som trycker på och om det som förvillar, så tycker jag finns en liten fin vers insprängd framåt slutet som jag vill landa i idag. I vers 20 står det: ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Vet, när du säger ditt ja till Jesus kan du veta att Gud bor i dig. Helig ande vill leda dig. Gud är inte ute efter att trycka till dig när livet inte går som du har önskat. Han vill stärka dig i din vandring. Johannes skriver att du kan få smörjelse, du kan få liksom Guds närvaro in i ditt liv, in i din vandring. Han vill bistå dig med kraft. Guds närvaro längs vandringen är inte till för några få utvalda. Den är lovad var och en som sätter sitt hopp till Jesus och det han gjorde på ett kors. Vi läste i kapitlet att den som tror är lovad evigt liv. Gud står fast. Vi har pratat om det idag. Till skillnad från samhället så står Gud fast. Det han har sagt, det gäller. Och han har sagt att om du sträcker dig mot honom, om du bjuder in honom, om du säger ditt ja till honom, då blir du frälst. Då vill han bistå dig med sin kraft. Och om du finns här så känner så här, ja, men jag har nog aldrig sagt mitt ja fullt ut till Jesus. Det kanske är en tro som har vuxit lite grann över tid eller någonting som har trillat ner här idag. Och du bara känner så här, jag vill veta att jag vet att jag vet att jag tror. Då kan du få bli frälst idag. Och det är dunderenkelt. Jesus är bara en enkel bön bort. Om du säger till Jesus så här, jag vill tro på dig, förlåt mig, kom in i mitt liv. Då blir du frälst. I Romarbrevet 10:9 står det att den som med sin mun bekänner och i sitt hjärta tror, den är frälst. Så om du ber den bönen idag, då kan du veta att du är det. Sen skulle vi jättegärna vilja att du kommer att berätta det för oss. Vi vill hjälpa dig vidare i vandringen. Vi vill ge dig en bibel om du inte har någon. Och vi vill bara på något sätt få en koppling med dig. Men jag tror också att du finns här så känner att livet är rätt förvillande. Alltså det där med tro har inte varit så lätt. Och alla andra tycker så mycket. Samhället tycker så mycket. Jag vet inte vad jag ska tro längre. Jag vet inte vad jag ska luta mig emot. Och det känns som att någon lite grann kanske har ryckt undan mattan för dig. Vet du vad, om du känner så idag, då vill jag be för dig. Då vill jag be att du ska få uppleva den friheten som en stabil Gud kommer med in i tillvaron. Så vi tar och ber tillsammans nu, och efter det så, vet du vad, du kan få resa på er, så ber vi tillsammans och sen ska vi sjunga lovsång. Tack gode far att du är god. Tack att du är evig. Tack att du står fast. Tack gode far att du är stabil i en värld som bara flyger och svänger och gungar. Och Herre, jag bara ber dig att du ska komma med en visshet och en ny försäkran och en kraft in i den som känner att tron har varit tung. Att det är svårt att veta vad man ska tro, att det är svårt att möta ett samhälle som trycker på. Herre, jag bara ber dig, kom med din helige ande och fyll på. Kom med din godhet, kom med din närhet, kom med din kärlek och kom med kraften att få känna att man kan stå med lite rak ryggrad. Herre, tack att sann frihet finns i dig. Tack att sann frihet går att finna i mötet med levande Gud. Herre, låt oss få känna att vi hör hemma. Låt oss få känna att den fasthet som du kommer med i tillvaron skapar frihet i våra liv. Herre, hjälp oss att vara ett annorlunda folk som får ge någonting annorlunda till ett samhälle som tror att frihet inte kommer med något fast överhuvudtaget. Herre, jag ber att du ska komma med hopp in i den som just nu känner att framtiden känns hopplös. Jag ber dig om nya drömmar. Jag ber dig om en tro på en ljus framtid där tillvaron just nu känns ganska dyster. Herre, kom och rör vid oss. Kom och tala till oss. Kom nära den som behöver dig just nu, jag ber. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen.